En podcast från Aftonbladet.
Ni lyssnar på ett specialavsnitt av podden Kungligt. Jag heter Maria Bjaring och i Oslo finns Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén och hovreporter Jenny Alexandersson. Hallå på er!
Hej!
Hallå! Hej!
Vi ska också säga, precis som vi brukar göra i podden Jenny, att vi spelar in den här podden tisdag 3 februari och klockan är ungefär 6 på kvällen, så ni vet vad vi är i tiden. Och idag då så startade rättegången mot Marius Borg-Höjby och åtalet mot Marius har kallats för den största skandalen i europeiska monarkier i modern tid. För det är för första gången i norsk historia som en medlem i kungafamiljen ställs inför rätta en domstol. Jag ska ta lite kort fakta här så att vi alla hänger med. Han står alltså åtalad för 38 åtalspunkter, 7 målsäganden. Det blir 28 rättegångsdagar fördelade på ungefär 6-7 veckor. Och han står åtalad för bland annat 4 våldtäkter mot 4 kvinnor, misshandel i nära relation, mordhot och nu senast för att ha transporterat minst 3,5 kilo marijuana. För det var 19 januari i år så lades ytterligare åtalspunkter till som då gäller narkotikainnehav. Och sen igår så kom nyheten. Polisen grep Marius Borg-Höjby på söndagskvällen. Han misstänks bland annat för misshandel, knivhot och hot mot besöksförbud. Och händelserna ska ha inträffat under helgen, bekräftade då polisen för VG. Och igår kvällen före rättegångsstarten så fördes Höjby till sjukhus för undersökning. Och där fick han besök av sin mamma, kronprinsessan Mette Marit, prinsessan Ingrid Alexandra och kronprins Håkon. Och vi ska ju självklart säga också att Marius Borg-Höjby står då åtalad för dessa punkter, men han är inte dömd för något brott utan har precis som alla andra rätt till en rättslig juridisk prövning. Efter denna långa då fakta så, Linda, du har ju suttit i rättssalen och live-rapporterat för Aftonbladet hela dagen. Hur har det varit? På något sätt försöka sammanfatta vad som har skett idag första dagen.
Ja, det var ju en helt fullsatt sal 250. Det här är ju då Oslo tingsrätts största sal, en säkerhetssal. Och den var fylld till bredden av framförallt journalister. Och till vänster så satt också de 4 målsägande kvinnor. Det vill säga de kvinnorna som Marius Borg-Höjby misstänks av våldtaget. De satt där bredvid sina målsägande beträden. Och de såg ganska pressade och allvarstyngda ut där de satt. Och sen kommer då Marius Borg-Höjby själv in i rättssalen. Det var ju in i det sista lite osäkert om han skulle dyka upp eller inte med tanke på att han fördes till sjukhus igår. Så att man visste ju inte hur hans tillstånd faktiskt var. Men han kom in och han såg till synes väldigt frisk ut, dock väldigt pressad även han. Han tittade knappt någonting mot oss åhörare utan tittade ner i bordet framför sig eller på domaren eller på sina egna advokater som han viskade ganska mycket med. Och man fick ju ändå höra honom tala ganska mycket, för någonting som händer i norska rättssalar som man inte riktigt gör i Sverige, det är att den tilltalade då får stå upp medans åklagaren läser upp åtalspunkterna, och efter varje åtalspunkt får man säga om man erkänner eller nekar, och han nekade till de flesta av brottsanklagelserna, några erkände han delvis.
Mm. Och Jenny, du sitter ju med då också på Oslo tingsrätt, men i ett medhörningsrum. Vad var dina intryck nu under dagen?
En sak som jag tänkte på, det var att när statsadvokaten började beskriva de här våldtäkterna så blev det en väldigt speciell stämning i rummet som jag satt. Jag satt ju i ett stort rum där vi följde då rättegången på en stor bildskärm, och det var ju kollegor till mig från olika tidningar runt om i hela världen då som satt med där. Det blev en väldigt speciell stämning. Jag tror att det slog oss allihop att det är en så bizarr situation. De som jobbar på tingsrätten, för dem är det en vanlig dag på jobbet. För de unga kvinnor som sitter där inne så är det ju en katastrof. Det är som att de faller ner i en avgrund. Och de här två världarna kolliderar på något sätt, och vi som sitter och betraktar det här och ska rapportera om det här hamnar också i något slags läge där man känner sig väldigt illa till mods på något vis. Och när statsadvokaten med ganska entonig röst då beskriver de här våldtäkterna, vad Marius gjorde och hur han gjorde, det var en konstig stämning faktiskt.
Linda, du som har suttit då i rättssalen, kan du beskriva lite hur många människor har ni var där inne och lite mer kring hur Marius Borg Höjby då reagerade på de här åtalspunkterna som han fick upplästa för sig?
Ja, vi var väl ett 70-80-tal reportrar på plats. De flesta satt ju och live-rapporterade precis som jag. Så att man sitter ju med ena ögat och tittar i salen och andra ögat och liksom på skärmen. Och det är ett evigt knapprande liksom, på tangentborden där inne. Jag satt väldigt nära Marius Borg Höjby. Jag satt kanske 2-3 meter ifrån honom. Så att jag kunde ju se honom ganska tydligt. Och det är alltid svårt att säga hur en tilltalad verkar må. Alltså jag har ju suttit på väldigt många rättegångar och många läsare vill ju alltid att man ska tyda hur personen verkar må och reagera. Och det är jättesvårt att avgöra, tycker jag. I det här fallet, han vet ju om alla anklagelser. Ingenting som dök upp idag i rätten är ju nyhet för honom, även om en del av det är nyhet för oss. Han har ju haft god tid på sig att läsa alla de här anklagelserna mot sig själv. Men det är klart att man såg ju att han var tyngd av allvaret i det här, vilket ju också är, för det här är första gången som han möter de här kvinnorna som han ju då misstänks ha våldtagit. En av dem är dessutom en kvinna som han hade ett långt förhållande med och som han misstänks också då ha vid ett otal tillfällen försökt kontakta efter att då han greps av polis den här första gången. Åklagaren räknade upp att han har försökt kontakta henne vid 172 tillfällen, alltså med olika sms och telefonsamtal. Vid några tillfällen har han sagt att om inte du pratar med mig så tar jag mitt liv. Alltså det har varit fruktansvärd terror för henne, antar jag då, det som ju han ju då misstänks ha gjort. Och nu satt han ju då bara några meter ifrån henne, så att det är klart att det här är ju en tryckt stämning i en rättssal, särskilt när man då har haft ett förhållande med någon som nu anklagar en för väldigt grova saker. Sen har det varit mycket prat, både i media och även i våran chatt bland våra läsare, att han har höll ett speciellt band. En del spekulerade i att han höll ett radband som han då satt och fibblade med där inne i rättssalen. Vad vi har förstått så är det ett ganska vanligt armband som han väl kanske satt och rullade för som någon slags tröst eller ångestlindring, eller bara för att han tycker att det är skönt. Jag har ingen aning. Men han satt där i alla fall i salen i en brun tröja och sina glasögon mellan sina advokater under hela dagen.
Det har ju rått en liten förvirring i den här live-chatten då som Aftonbladet har haft under hela dagen och även kommer att ha imorgon då onsdag 4 februari. Och det är när det var dags för en av målsägarna att höra så fick alla utom några journalister gå ut. Och även när videofilmerna visades som en del i bevismaterialet så fick alla journalister gå ut ur rättssalen. Vilka restriktioner och förhållningsregler har då de ni journalister som är på plats i tingsrätten?
Ganska vanligtvis i alla fall i Sverige så är det ju så att när det handlar om sexualbrott som våldtäkter och så vidare så är det mesta bakom stängda dörrar. Här har ju tingsrätten valt att öppna upp större delen av förhandlingen för media, vilket är ganska ovanligt. Men då är ju då med vissa restriktioner. Dels är det de här filmerna då som Marius Borg Höjby ska ha filmat med sin egen kamera och som han sen hittade på hans dator. Filmer som då enligt åklagaren är filmade av kvinnor som sover eller är medvetslösa och som han då utför sexuella övergrepp på. De här filmerna av naturliga skäl får ju ingen annan än de parterna i målet se när de spelas upp i rätten. Vad gäller då förhören med de här målsägarna, de har ju varit väldigt tydliga med att de inte vill bli identifierade i media. De menar att det här mediedrevet har varit ett rent helvete för dem. Det här har varit jobbigt nog som det är och ännu värre av att vi i media har uppmärksammat det här så enormt. Så de vill absolut inte kunna bli identifierade, så vi får inte skriva deras namn. Även om åklagare och advokater säger namnen i rätten så får inte vi skriva dem. Vi får inte skriva någonting som kan identifiera dem. Inte deras åldrar, inte deras hälsotillstånd eller sexuella preferenser eller sånt som kan tänkas komma upp under förhören. Men när de då skulle förhöras så hade väl vi förstått det som att vi åtminstone skulle få sitta med och lyssna. Men som det sen bestämdes var att alla fick lämna salen. Ett fåtal akkrediterade medier som då motsvarigheten till, alltså norska motsvarigheterna till Sveriges Radio och SVT och så vidare. De fick lyssna via länk från en annan sal på vittnesmålen som de sen då kunde referera.
Mm. Vi ska gå vidare till, vi har ju fått in otroligt mycket lyssnarfrågor av olika sort. Men först igen, vi har ju pratat om det på den innan, om hur väldigt många journalister var akkrediterade och väldigt många journalister därtill och medier från många olika länder var på plats. Och det pratades i morse nästan som om Oslo tingsrätt vore belägrat. Vad var din bild av det när du kom till tingsrätten i morse?
Jo, men lite grann så har jag ju kvar den bilden. Vi var väldigt tidigt vid tingsrätten vid 8-tiden när de öppnade. Och redan då så ringlade ju en lång kö från tingsrättshuset. Och det var väldigt tydligt att det är ju medier från inte bara Europa utan också USA såg vi. Men ja, alla länder i Europa, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Finland, Norge. Alltså det är ju ett enormt intresse för den här rättegången och för Marius, och det har ju mycket att göra med att hans mamma är Norges blivande drottning. Men likadant var det ju då, vissa medier kunde ju där inne ställa upp i så kallade olika zoner, att de hade vissa platser då utanför den här salen där de då kunde intervjua folk. Och jag vet att när det bröts för lunch, jag skulle gå iväg till ett litet café där som ligger inne i det här tingsrättshuset, så fick man ju typ så här kryssa sig fram mellan strålkastare och stativ och kameror och så vidare. Så att det har varit ett jättetryck verkligen, och vi märker ju det också på Aftonbladets sajt, att det är otroligt många som vill läsa om Marius och vad som har hänt. Och det är ju en historia där som är väldigt lockande på i så många dimensioner, att vem han är och vad han har gjort. Och jag menar, som jag och Linda pratat om tidigare också, att det här är alltså sexbrott mot kvinnor, det är ju ett problem som finns överallt, i alla klasser, i alla samhällen, i alla länder. Så att allmänintresset är ju stort just för att det handlar om det, och extra mycket då för att det här är en son till en kunglighet.
Vi ska prata också lite senare när det gäller hans mamma, kronprinsessa Mette Marit, och det som slog ner nästintill som en bomb i Norge, nämligen hennes korrespondens med Epstein. Och vi har fått ett antal frågor som berör också det, men vi ska börja med lite frågor när det gäller då Marius. Sen undrar Birgitta, nu får ni ta lite vilken fråga ni känner att ni vill svara på. Hon skriver, jag undrar om Marius sitter med i rätten under alla rättegångsdagar, eller är han bara där de dagar han själv hörs?
Jo, men han kommer sitta med under alla rättegångsdagar, så brukar det alltid vara att den tilltalad får göra, för att den tilltalade har ju rätt att höra all bevisning som läggs fram mot den och rätt att liksom reagera på den. Imorgon blir ju första gången som vi får höra Marius prata ordentligt. Idag fick vi höra honom säga om han nekar eller erkänner till de olika åtalspunkterna. Imorgon så ägnas ju hela eftermiddagen åt förhör med honom, där han då ska få svara på den här första åtalspunkten som han har gått in på. Och det gäller ju då en misstänkt våldtäkt 2018. Det ska då skett i källaren på Skaugum, det här då kungliga residenset där han har bott till och från. Så att imorgon så får vi höra honom för första gången ordentligt prata fritt då.
Mm. Sen undrar signaturen Rörmokaren, hur många år riskerar han att bli, om han blir dömd, hur många år riskerar han då att få? Och om han döms till fängelse, kommer han att få specialbehandling då?
Alltså i teorin så riskerar han upp till 16 års fängelse. Men det är nog ingen riktigt som tror att han kommer få, för då är det att han ska dömas för varenda åtalspunkt och alla åtalspunkter ska anses vara liksom, ha en försvårande dimension. Så de flesta experter tror att döms han för åtminstone de flesta av de här brotten, så landar det kanske på 5-10 års fängelse. Åklagaren sa ju då att oavsett hans efternamn, oavsett hans adress, oavsett vem hans mamma är, så ska han ha en rättvis behandling. Han ska inte bedömas hårdare eller mildare på grund av den han är. Och det här tror jag att rätten verkligen kommer ta fasta på, för de vill ju visa nu att man är en rättsstat såklart, där man inte gör skillnad på folk och folk. Och likaså i ett fängelse så ska ju inte han särbehandlas, han ska ju inte få hamna på någon avdelning för rika människor, det finns ju liksom inte på fängelser. Däremot så kommer man ju, precis som man gör med alla andra som döms till fängelsestraff, i så fall bedöma säkerhetsriskerna mot honom. Det är så man avgör var en person hamnar på anstalt, vilken anstalt och vilken avdelning. Alltså riskerar man hot och våld på grund av den man är, så kan man hamna på olika avdelningar. Det är väl det enda sättet han skulle särbehandlas i så fall.
Okej, vi ska ta gå vidare lite. Vi har många frågor. Rita undrar, vad visste egentligen kronprinsessa Mette Marit och kronprins Håkon om Marius liv egentligen? Det kanske inte är jättelätt att svara på, men det kan, du får ge ett försök, Jenny.
Ja, Håkon har ju faktiskt svarat på det. Han har sagt att han och Mette-Marit, de har känt till det som Marius har berättat för dem. Sen har han har inte gått in i detalj på vad det skulle kunna vara. Men helt uppenbart så har de ju vetat om att det har funnits problem och att Marius har kämpat med sina diagnoser. Marius var väldigt tydlig med det själv i ett första uttalande då augusti 2014 efter den första misshandeln där. Då gick han ut och sa det att han har haft då flera diagnoser sedan han var liten och kämpat med det. Han har ju också ett alkohol- och drogmissbruk och det har ju kronprinsessparet känt till såklart. Och Mette-Marit talade ju i året med kungafamiljen här i Norge och berättade att de har tagit professionell hjälp. Hon har ju blivit väldigt ledsen över den här kritiken mot föräldraskapet som hon har fått och tagit väldigt illa vid sig. Och då sa hon det om igen att de har försökt och de har tagit hjälp av professionella. Och sen om det är läkare eller psykologer, det gick hon liksom inte in på. Men det är klart att det här paret har ju vetat om vad som har försiggått i Marius liv. Sen tror jag inte att de har känt till allt såklart.
Mm. Sen har vi fått in en fråga här. Hur jobbar försvaret i ett sånt här fall? Vad är deras största utmaning?
Ja, det som vi har fått märka idag när Marius försvarare då började sin sakframställan, det är ju att dels riktade de väldigt, väldigt hård kritik mot norska medier och även alla andra medier, men framförallt norska medier som de menar har lynchat och dömt Marius på förhand. De menar att han kommer in här egentligen i rättssalen som en oskyldig gutt, som de sa. Han ska se som oskyldig tills han är dömd. Och de riktade även jättemycket kritik mot vad de menar är läckor inom polisen. Att poliser har läckt ut massa information från utredningen som har gjort att man har kunnat döma honom på förhand och så vidare. Och det vi fick lite känslan av när försvararna talade idag, det är ju just det här med vad är en våldtäkt egentligen? För att de här kvinnorna då som är målsägande i fallet, de har alla haft frivilligt sex med Marius till att börja med. Och sen menar ju då åklagaren att de har somnat eller blivit medvetslösa på något sätt. Och det är då som han har filmat och våldför sig på dem. Och här menar ju då försvaret att kunde han verkligen avgöra om de sov eller inte? Har de inte redan gett sitt medgivande? En sömnforskare ska ha kallat sina försvaret och ska prata om det här med sexsomni och så vidare, en ganska omdiskuterad diagnos. Så att det man ju märker här att de ju troligtvis kommer att försöka sticka hål på kvinnornas berättelse, att var de verkligen så sovande som åklagaren påstår. Sen märkte man också det här när man tog upp våld inom nära relation, framförallt med en tidigare flickvän till honom som han åtalas för att ha behandlat väldigt illa under 1,5 års tid. Där menade försvaret att vi kommer att läsa upp tusentals meddelanden mellan Marius och den här kvinnan som kanske visar en annan ton än att hon skulle ha levt i skräck för honom. Så att man fick ändå lite indikationer på var försvaret kommer att, hur de kommer att jobba.
Mm. Saga undrar, denna enorma mediebevakning, är den motiverad? Blir han inte redan dömd på förhand? Vad säger du om det, Jenny?
Ja, men det är väl lite det som då försvaret menar på, att han är dömd på förhand och det är där kritiken kommer. Men jag skulle säga att intresset är motiverat därför att det finns ett otroligt sug kring och få veta vad som pågår nu de här dagarna och veckorna med rättegången. Och det är ju de här faktorerna som vi pratat om innan, att vem han är och vad brotten handlar om. Så ja, jag skulle nog säga att det är motiverat.
Sen får man heller inte glömma att vi i media är där på plats och rapporterar. Det är också ett sätt att säkerställa, kan man säga, faktiskt rättssäkerheten. Om alla rättegångar till exempel ägde rum bakom stängda dörrar, då skulle ju ingen kunna granska dem eller se ifall saker och ting går rättssäkert till.
Här har jag en fråga från Mikael. Inte helt säker på att den är så lätt att besvara, men han undrar, finns det en tanke kring datumen för den här rättegången? Datumen krockar ju med de första veckorna med vinter-OS där Norge förväntas ha stora framgångar i flera sporter. Är det ett sätt att ta lite fokus från rättegången med den mediala krocken?
Nej, det tror jag knappast.
Nej, det tror inte jag heller. Alltså, den här rättegången har ju varit planerad och jag menar OS ligger ju där OS ligger på de datumen. Så att, nej, det tror jag inte. Det är nog bara en tillfällighet att det har blivit så.
Då har vi en fråga här. Var tror ni att Mette-Marit åkt? Har norska kungahuset flera residens som det brukar bo på? Som exempelvis svenska kungaparet har Stenhammar. Och vad tror ni är skälet till att hon åkte iväg?
Ja, men skälet, vi kan börja med det då, det är nog ganska enkelt. Det här är ett oerhört tryck på kronprinsessan Mette-Marit. Vi ser ju redan nu att det är många som pratar om hennes föräldraskap och hennes roll. Igår så hade ju VG en stor omröstning om hon ska kunna bli drottning i framtiden eller inte. Det var ju nästan hälften av norrmännen som svarat på enkäten som tyckte att det ska hon absolut inte bli. Sen handlar det också om att när hon väl sätter sig i den här rättssalen för att stötta Marius så vet alla också att varje min, varje blick, varje gest hon gör kommer hårt granskas. Det blir mer fokus kanske på henne än på själva rättssaken och det vill man ju såklart undvika. Plus den här tredje orsaken då att hon är Norges blivande drottning. Hon ska nog skapa en distans ändå till den här rättsprocessen så gott hon kan. Hon är medveten om att i den här katastrofen så kan hon aldrig vara bara mamma. Utan hon är kronprinsessa 24 timmar om dygnet. Och man har nog kommit fram till den slutsatsen genom diskussioner och samtal att det här mäktar inte kungahuset med. Det kommer inte kunna bära den bördan att fokus då skulle hamna på henne i rättssalen istället.
Mm. Sen har vi en fråga här. Om Marius själv varit alkohol- eller narkotikapåverkad under de här brotten, anses det som förmildrande omständigheter då?
Nej, det gör det inte. Det har varit en del kända rättsfall där personer har druckit så mycket alkohol att de till exempel, eller tagit så mycket droger att de har fått en drog- eller alkoholutlöst psykos. Inte ens det ska vara förmildrande om det är så att du vet om att det kan hända, till exempel att du kan få en psykos av alkohol, vill säga då. Men att vara påverkad av alkohol och narkotika när man gör en sån här sak, det ska inte ses som förmildrande.
Här har vi en fråga. Om Marius har ju ingen kunglig titel, om han hade haft det, hade han fått åtalsimmunitet då?
Nej, ja, jag säger ja på den frågan för att så här är det. Det skiljer sig lite mellan Sverige och Norge. I Sverige är det enbart statschefen, alltså kungen, som har åtalsimmunitet. Resten av familjen kan åtalas. I Norge så har kung Harald åtalsimmunitet som lite grann smittar av sig främst på tronföljaren och hans familj. Skulle Marius ha varit då Håkons gemensamma son med Mette-Marit så hade det möjligtvis kanske påverkat. Men som norska experter säger, även om den här regeln eller lagen ser ut som så att det smittar av sig från kungen, att det bara är kungen som kan bestämma ifall någon ska vara med på en rättegång eller vittna, så går det ändå att åtala. Man skulle kunna åtala kronprinsessan Mette-Marit till exempel om hon begår ett brott, så att jag tror inte att en titel hade påverkat, särskilt inte när det handlar om så här grova brott som våldtäkt och misshandel. Då tror jag man definitivt hade åtalat och att det hade gått igenom helt enkelt.
Mm. Marius, då, här kommer vi en fråga. Så, en person som undrar här om Marius kommer att sitta häktad under den tiden som rättegången pågår.
Det vet vi inte än. Just nu sitter han häktad i 4 veckor framåt för de här nya brotten som han misstänktes för häromdagen. Bland annat så var det ju att han skulle ha hotat med kniv och överträtt kontaktförbudet igen. Och det här gäller då kvinnan i Frogner. Frognerkvinnan kallas hon. Det var den kvinnan som, där allting startade så att säga, som den 4 augusti 2024 då polisen larmades till hennes bostad. Och det var där då som han hade kastat en kniv i en vägg och slitit ner en kristallkrona. Och han ska då ha överträtt de här kontaktförbuden igen och häktades. Men i övrigt har ju han inte suttit häktad. Och vi vet fortfarande inte om han kommer begäras omhäktad efter de här 4 veckorna eller inte. Det hänger ju på om han anses kunna till exempel påverka eller förstöra utredningen. Om han riskerar att begå nya brott eller ifall han riskerar att fly landet. Så att vi får se helt enkelt.
Vi Vi ska ta gå över lite till det som också har skett i norska kungahuset de senaste dagarna, och det är det som kanske få har missat att ta del av, det med Mette-Marit, och det gäller ju då de nya Epstein-filerna som släpptes i fredags. De avslöjade att relationen mellan då den norska kronprinsessa Mette-Marit och sexförbrytaren Jeffrey Epstein har varit mer omfattande och mer intim än vad som tidigare framkommit. Och det här har ju nu hamnat på högsta nivå i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre efterlyser sanningen om de norska kopplingarna i Epstein-filerna, och han sa också att han förväntar sig att kronprinsessa Mette-Marit ska då klargöra saken gällande sina kopplingar till Jeffrey Epstein. Själv har hon sagt att Epstein är ansvarig för sina handlingar. Jag måste ta ansvar för att jag inte kontrollerade Epsteins bakgrund bättre och för att jag inte tillräckligt snabbt förstod vilken sorts person han var. Det sa hon då i lördagskväll. Jenny, det här är lite kortfattat, och det har ju rapporterats en hel del om vad de här då korrespondensen innehöll. Hur har du märkt av att det här är en väldigt stor nyhet?
Ja, det pratas om det. Det pratas om det i tingsrätten, alltså inte under förhandlingen, men journalister emellan. Jag får frågor om det varje dag. Det är väldigt, väldigt stort att en kronprinsessa har den här vänskapsrelationen med en dömd pedofil. Och det är väl det som är det värsta i den här historien. För det första att vänskapsrelationen var så mycket djupare än vad hovet gett sken av när det här blev känt första gången 2019. Det andra att kronprinsessa Mette-Marit uppenbarligen faktiskt har googlat Epsteins namn. Det säger hon själv då i ett mejl till honom. Och så har hon satt dit en liten smiley-gubbe efteråt för att ta udden av det hela. Och hon säger då att ja, det ser ju inte så bra ut, men hon fortsätter ändå ha den här vänskapen. Och det tredje, det är ju faktiskt den här säkerheten då som ska vara runt Mette-Marit. Jag tycker att den har fallerat på det viset att ingen har larmat Mette-Marit om detta. Att det finns en säkerhetsrisk i att hon har kontakt med Epstein, att hon reser till Miami och bor i hans hus och så vidare. Och är det så att någon har ändå larmat henne och hon har struntat i det, då får man verkligen... Då är det verkligen dåligt omdöme, eller kanske helt brist på omdöme. Men hon har ju gjort ett uttalande kring detta. Hon har ju sagt att hon tycker att det är pinsamt. Men det räcker inte, anser folk, utan kritiken är ju massiv.
Ja, det har ju efterfrågats någonting i stil med att det behövs tydlig och väldigt klargörande transparens kring det här. Vad är egentligen som har skett? Vilken relation har de haft? Linda, du var ju ute på Oslos gator och pratade med norrmän om det här. Vad sa de till dig när du frågade dem kring det här?
Ja, de börjar ju ruttna rätt mycket på kungahuset, märker man ju. Det här är någonting som de alla pratar om. En man sa att ja, men det här pratas ju om kring alla liksom lunchmatsalsbord på alla arbetsplatser. Och norrmännen verkar ju ha haft en väldigt tilltro till sitt kungahus. En mycket äldre kvinna som absolut inte ville vara med på kamera, hon sa att ja, men jag har alltid sett upp till kungafamiljen, jag har alltid beundrat dem, och jag tycker att de ändå ska vara personer som lever liksom med lite bättre omdöme än vi andra, och det här har visat att de absolut inte gör det. Folk tycker såklart att att anklagelserna mot Marius är väldigt, väldigt allvarliga, men jag fick ändå känslan, alltså att det folk helst ville prata om var ändå de senaste nyheterna om Mette-Marit. Det är som att de är extra besvikna på henne. Det har ju alltid gått lite rykten om Marius. Han har ju alltid varit lite av ett svart får som har liksom varit medlem i kungahuset, fast ändå inte på något sätt. Medan Mette-Marit, hon tog sig in i kungahuset mot alla odds, stal liksom norrmännens hjärta, och nu har hon gjort norrmännen väldigt, väldigt besvikna. Det fick jag känslan av.
Mm. En ny opinionsmätning har kommit från norska VG, och där visar att stödet för monarkin faller. Det var endast var tredje, eller 32,5%, som svarade klart ja på frågan om kronprinsessa Mette-Marit bör bli drottning. 44% svarade nej. Alltså Jenny, nu har det ju hänt så mycket i det norska kungahuset, och vi har ju diskuterat det här i poddavsnitt tidigare, och vi har ju även då Märta Louise och schamanen och allt det som har hänt där. Alltså, klarar norska monarkin att överleva ytterligare en skandal? För nu har det ju höjts röster om att Mette-Marit borde inte bli drottning.
Ja, men just nu så befinner de ju sig i en enormt komplicerad storm, en skandalstorm. De har en rejäl uppförsbacke för att ta tillbaka det här förtroendet, såklart. Särskilt kronprinsessa Mette-Marit. Det är riktigt tufft för henne. Det kommer ta tid för henne att återfå något slags förtroende. Men samtidigt är det så här att tiden är en kunglighets bästa vän. Med tiden så kommer den här skandalen att blekna. Man kommer inte prata om den på samma sätt. Det är lite att göra jämförelsen med kungen år 2010 då den här skandalboken Den motvillige monarken kom ut. Idag pratar vi inte alls på samma sätt om den, men då när det skedde så var det en jätteskandal som gav eko över hela världen. Det är lite grann likadant nu. Men det här med att de kräver att hon inte ska få bli drottning, där tror jag man får sansa sig lite grann. Man får låta det här lägga sig en bit, för att det kommer bli mycket svårt att ta bort den rätten ifrån henne. Hon är ändå gift med blivande kungen, blivande statschefen av Norge. Det är mycket komplicerat och i stort sett omöjligt då att bestämma att hon ska vara gift med honom, men hon ska inte få bli drottning. Det handlar om protokoll, det handlar om kunglig status, det handlar liksom om hur man skulle hantera det. Det kan jag liksom inte se framför mig. Sen har det också kommit massa kommentarer om att man vill hoppa över en generation och låta då Ingrid Alexandra ta över tronen istället för Håkon. Men det där är en omöjlighet också, därför att Norge har ju också en grundlag, en successionsordning där man följer då tronföljden, och det enda sättet då är att Håkon blir kung när hans pappa dör, men att han då abdikerar för sin dotters skull. Men det kan jag inte heller se framför mig att det skulle inträffa.
Mm. Vi har fått in flertalet frågor som handlar om då Håkon och Mette-Marit, lite på olika sätt men på samma tema. Exempelvis Sofia är det som skriver: det kan ju mycket väl vara så att uppgifter framkommer som Håkon inte vetat om, till exempel om hur M och E mejlade till varandra. Det är lite flörtiga, kanske pinsamma uppgifter som inte exempelvis kronprinsessan Victoria vet om. Hon är ju god vän till Mette-Marit. Jobbigt läge. Kommer Håkon att stå ut? Kan det gå så långt som det brittiska kungahuset att hon blir utslängd? Mycket tankar, skriver Sofia. Hon har funderat på det här.
Ja, och det är många som nog delar Sofias tankar, absolut. Men, och självklart är det så. Det finns säkert jättemycket i relationen mellan Mette-Marit och Epstein som närmsta familjen kanske inte känner till, och inte heller då vänner som kronprinsessan Victoria och så vidare. Men samtidigt, det här är ju, man måste ha det i åtanke också. Det här är ju en familj som befinner sig i kris just nu. Jag är helt övertygad om att Victoria säkerligen stöttar Mette-Marit i detta. De är jättenära vänner. Och jag tror nog ändå att man får ta en sak i taget. Det första som ska klaras av nu, det är ju den här rättegången. Det kommer följa en dom på det. Sen får man ta nästa sak och nästa sak, arbeta med förtroendet och så vidare. Jag tror att ska man ha alla de här sakerna framför sig hela tiden på bordet, då kommer allting krascha för den här familjen, utan man får nog ta en sak i taget.
Mm. Aftonbladets Linda Hjertén och Jenny Alexandersson med oss ifrån Oslo. Ska vi säga så för den här gången, och sen kan vi alla fortsätta följa er rapportering från Oslo tingsrätt. Och imorgon så är det ju då onsdag den 4 februari, och vilket blir då den andra rättegångsdagen. Vad är det, Linda, du kommer att ögonen på mest inför imorgon eller under morgondagen?
Nej, men det är ju definitivt vad Marius säger själv. Alltså hur han förklarar varför han spelade in den här filmen. Hur han förklarar varför hon verkar, alltså den här då målsäganden till synes, i alla fall enligt åklagaren, verkar vara medvetslös eller sovande. De sakerna ska såklart bli väldigt intressant att höra.
Mm. Vad ska du hålla ögonen på imorgon, Jenny?
Nej, jag är precis som Linda väldigt intresserad av vad Marius kommer att säga. Jag är också glad över att vissa norska medier faktiskt rapporterade om vad den här kvinnan som var drabbad nu pratade om och vad hon berättade om, så man kunde följa det. För man behöver båda bilderna. Man behöver både målsägandes bild, och man behöver vad Marius svarar för att kunna göra sig liksom en bild av situationen, så att säga.
Mm. Tack till er båda, och vi säger så för idag. Hej då.
Tack så mycket. Hej då.
Tack så mycket. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.